I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Alltså hästar är ganska mesiga själva. Det är ju då de är farliga, när de är rädda.
Ja, ja. Oberäknade.
Vi kan köra igång med
kommentar. Ja, vi kör.
Yep.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi ju en exklusiv inledning som inte kan höra radion och där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från en av panelisterna. Och efter det så fortsätter programmet som vanligt. Om du lyssnar på iTunes eller podcast, då får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en recension efteråt. Och du kan alltid skicka in dina dilemman till mig på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små problem så ger panelen sina tips och synvinklar på era predikament. Dagens finaste trio i panelen idag är Peter Magnusson.
Hej.
Känd från På spåret. Sanna Lundell, författare, skribent och journalist och programledare.
Hej.
En modern mediepersonlighet. Du gör allt.
Ja, tydligen.
Ja. Och sen har vi Thomas Ravelli. Mm. Som dyker upp här titt som tätt.
Mm.
Och du är hjärtligt välkommen.
Som gubben i loddan.
Jajamensan. Mm. Jag har fått i min kännedom att Sanna Lundell har gått och burit på ett litet dilemma som du vill delge oss.
Ja, det stämmer. Det stämmer. Jag vill börja med att säga att jag är en sån trogen lyssnare av det här programmet.
Oh, tack.
Jag älskar det, måste jag säga.
Härligt.
Och jag brukar komma på då när jag sitter och lyssnar att så här, fan, jag kanske får skicka in något. Men så nu är jag med i alla fall och nu får jag med det här dilemmat.
Blir du arg någon gång?
Ja, väldigt ofta. Ja. Nej, det får igång mig, absolut. Det är någonting.
Då har vi lyckats.
Ja, det har ni, verkligen.
Okej, får höra.
Jo, så här, jag är ju gravid i 7:e månaden.
Grattis i förskott.
Mm. Tack, tack. Det är för det mesta roligt och jobbigt också. Men det jag verkligen tycker är riktigt jobbigt, det är att så många människor ska dra sina så här skräckförlossningsberättelser för en helt ohämmat.
Mm.
När man då har en förlossning framför sig, om inte allt för lång tid, så är det som att liksom jordens samlade kvinnor bara blir så här påminda om sin egen graviditet och sin egen förlossning. Och gärna då ska så här bjuda på det mest skräckinjagande.
Varför gör folk det?
Det
är ungefär när man ska flyga så pratar man om en flygkrasch. Och illa.
Ja. Ja.
Men är det bara tjejer? Det är inte killar som kommer fram och säger detta, va?
Nej, men killar brukar vara... Nej, men det är framförallt kvinnor skulle jag säga. Och att det är som att det liksom finns inget stopp. Det här, jag har mött på det ganska många gånger. Och mitt dilemma då är att jag är så pass snäll eller vad man ska... Alltså jag blir helt ställd i de här situationerna, så jag kan inte riktigt säga så här, hörni, stopp, jag vill inte höra. Liksom.
Är inte det här ett utslag för kvinnlighetens fulaste sida? Jag tycker det här är ganska vanligt att kvinnor brer på med sånt här just gällande graviditet. Just för att det är exklusivt, va? Och för att männen ska känna vi män. Det här gör inte det, de ska känna oss lite utanför, vilket vi gör. Och för att vi ska må lite dåligt. Därför så blir det här någonting väldigt laddat och man brer på lite för mycket.
Ja, men här är det kvinnor som gör det till kvinnor.
Ja, och det tycker jag är extra märkligt att vända det mot dig. För att du har ju dessutom, är det ditt tredje barn?
Det är ditt fjärde barn.
Ditt fjärde barn, men för guds skull, du vet väl hur principen i alla fall.
Ja, men jag tror att det kanske är därför folk tänker att de har lite carte blanche också. Att de är såhär, men hon är ju luttrad, henne kan vi inte skrämma upp riktigt. Här kan vi dra på liksom.
Men Thomas, vad tycker du att hon, Sanna, ska göra då när hon får de här skräckhistorierna presenterade för sig?
Jag tycker hon ska komma med en ännu värre.
Komma tillbaka. Det är ingenting. Nej, mot min första.
Vänta ni bara.
Ja. Nej men det, alltså, det, jag tycker det är konstigt alltså, att man går fram och berättar hur illa det kan vara. Det behöver ju inte vara så dåligt. Det kan ju vara att det
sannolikt får... inte.
Nej, det kan ju bara säga plopp så är den ute, va?
Ja, fast hur ofta är det?
Vänta nu så. Ja, det men kan sin hem,
plopp, men... har det hänt att du säger plopp?
Ja, det finns
ju. Det kan säga japp också. Men... men kan man inte bara lite krasst svara med en fråga? Tror du att det här är vad jag är intresserad av att höra just nu?
Men då tillhör ju du skaran liksom sanningssägare då som tål lite dålig stämning.
Ja, det är det.
Har du svårt för dålig stämning, Sanna?
Ja, inte i sådana här sammanhang, ska jag säga. Men om det är liksom så här... Ja, men i ett socialt sammanhang, gärna när man träffar sig lite, alltså mina vänner skulle väl, de fattar väl att de inte, mina nära vänner, men mer så här, människor som man lite halvt som halvkänner, det är där jag tycker den här typen av så här, nej men lite grann så här mingelpartyts liksom höjdpunkt, att man ska så här,
säga sanningar. Nej, jag förstår, dåligt förslag.
Nej, men att så här, oj, där är en gravid kvinna, då kan jag så här, ja, henne kan jag närma mig genom att prata om vidriga förlossningar.
Så ditt dilemma här egentligen, Sanna, det är att du vill egentligen säga shut the fuck up, jag vet hur det kommer bli, men du är rädd för den dåliga stämningen.
Ja.
Hur ska hon bearbeta sin dåliga stämning?
Nej, men det är ju ganska naturligt. Jag menar, om jag ska in på en operation någonstans och så någon som berättar att så illa kan det gå.
Bedövningen tog inte.
Nej, det vill man ju inte höra, utan det är ju bara att säga nej tack. Du, jag vill inte höra detta. Det här får du ta med någon annan. Det passar inte mig. Byt samtalsämne.
Ja, för jag tänker att det kommer in på lite djupare problem här om din rädsla för dålig stämning.
Mm.
Jag
tycker
att det här kanske gäller andra saker i livet också. Jag tror att det är bra att kunna säga på ett trevligt sätt såklart att det där är inte riktigt relevant för mig just nu. På ett trevligt sätt, och sen så skålar man.
Behöver det bli dålig stämning? För om det någon kommer fram till dig och bara gör värsta skräckhistorien.
Ja.
Oh, det skvätter överallt, jag är på död och sprack överallt. Fan, säger.
Ja.
Och behöver det bli så dålig stämning om du säger så här, men jag tror du verkligen behöver höra det där, lägg av. Det behöver inte bli dålig stämning. Hon kanske skrattar efter att jag förlåt. Eller så där.
Det är jag som är helt överkänslig bara.
Kanske, vad säger Peter?
Jag får träna på det bara.
Ja, kanske. Men jag känner igen problematiken, för det är ganska vanligt att, jag tror framförallt bland kvinnor, att man är väldigt mån om att upprätthålla den goda stämningen.
Ja.
Och det tycker jag är synd. För jag tycker att det, ja, men jag tycker det. För jag tror att det är bra om man försöker sträva efter lite sämre stämning ibland.
Okej, det är det jag ska jobba på. Så. Tack. Slipper jag gå till psykolog och prata om det.
När det kan bli den absolut sämsta stämningen, det är om en kar kommer fram till en tjej och så säger du gravid och så nej, och inte det. Då blir det
allvar. Det har hänt alla. Ja, det är tufft.
Nej, men jag skulle inte våga fråga det ifall personen i fråga kom och liksom hade trillingar i nionde månaden. För att jag skulle vara så rädd att säga fel.
Jag vågar inte fråga förrän det är 2 veckor innan förlossningen, för då är man 100% säker.
Ja, efter förlossningen säger jag.
Efter förlossningen.
Har ni varit med om det någon gång då?
Ja,
att ni har liksom så här, oj, väntas det smått? Och så bara, nej, jag är lite tjock bara.
Jag var faktiskt med om det efter förlossningen, för då är inte magen liksom tillbaka riktigt.
Ja, men då är det acceptabelt.
Ja, fast jag säger, ja, jo, kanske det.
Det
tog sig inte emot speciellt. Det blir ganska tyst och någon. Jag kanske ska hämta något till dig och dricka. Ja.
Men det är lite knäckande när man har klämt ut ungen och man är så nöjd. Och så bara, är du gravid? Nej, ja, det förstår jag. Fy fan, vad dålig stämning.
Okej, hur känns det, Sanna? Känns det som att du har fått lite hjälp?
Ja, absolut. Jag känner mig stärkt. Ja, jag ska försöka skapa lite mer dålig stämning.
Inte som ett självändamål.
Nej, utan mer när jag bara... Men det handlar väl till syvende och sist om att våga stå upp lite för sig själv. Och sen tror jag man kanske kan... Jag tänker på det, att man kanske kan säga det där lite mer skämtsamt. Alltså, vad kul att du delar mer av dina blodigaste stories nu, precis när jag ska föda.
Ja, precis. Mm. Jag tänker så här, inte att du står upp för dig själv, men mer än att inte ta ansvar för deras plumphet.
Nej, precis.
För det är det man gör, att man tar ansvar för deras idioti.
Mm.
Men skammen ska ju ligga på dem.
Men det är mer också så här, samtidigt så gör ju folk det där inte av ondo, utan det är ju ett sätt att försöka närma sig och att försöka bli lite liksom att närma sig. Och så tänker man så här, men gud, det här är ju ett relevant ämne för henne, som är gravid här nu. Alltså där har vi i alla fall en gemensam nämnare liksom, det här med födande typ. Så det är mer det, man vill inte göra någon liksom känna sig skamsen.
Nej. Och vi kan ju faktiskt säga här från radion också att om du lyssnar där ute så skippa de där värsta förlossningshistorierna om du träffar en gravid kvinna.
Ja, och det där som du sa, det är samma sak om man bara, jag ska in och operera. Då kan man ge sig fan på att någon ska börja prata om att typ, jag tog bedövning och det tog inte. Nej. Och jag låg där och bara hade skit. Vad händer?
Min
det är exakt samma grej.
Med.
Jag var med varenda sekund när de tog min mjälte. Tack så mycket panelen för att ni har, vad jag förstår, hjälpt Sanna i det här i alla fall. Nu fortsätter programmet som vanligt. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Hanna och tack för ett superbra program. Jag studerar och bor med min pappa, hans fru och hennes son. Hennes son är 4 år äldre än jag och har förklarat sin kärlek till mig flera gånger. Han blir svartsjuk när jag träffar andra killar och dyker upp dessutom där jag är av en slump. Jag känner mig övervakad. Jag har tagit upp det med min pappa och plastmamma, men de tycker bara att det är gulligt. De ser en överbeskyddande storebror när han egentligen beter sig som en obehaglig stalker. Vad ska jag göra för att våra föräldrar ska ta mina känslor på allvar, undrar Hanna. Vad säger då Sanna?
Gud vad obehagligt. Alltså det beror ju helt på hur länge pappan har varit ihop med den här plastmamman. Om de har liksom delat familj kan man säga i många år, blir det ju genast incestuöst. För det, man behöver faktiskt inte vara genetiska syskon för att man ska vara syskon liksom. Hur som helst så borde ju båda, alltså pappan och den här plastmamman, ta det här på allvar och liksom...
Och inte släta över det.
Det är väldigt, det är en skitbesvärlig situation som kan förstöra relationerna inom familjen jättemycket, tror jag.
Jag vet inte om det är föräldrarna, han måste ju ta det på allvar och skärpa till sig. Det är väl så mycket relation som helst egentligen, om hon inte är intresserad så måste ju han liksom verkligen backa. Och det blir ju extra känsligt i och med att de är någon slags familj.
Det
blir
tycker lite... du att det är lite småäckligt med plastsyskon så här? Eller finns det en tidsram på när det är okej?
Okay? Jag kan liksom inte riktigt relatera till det, men jag skulle gissa att har man vuxit upp tillsammans, då är det ju ett syskon. Liksom. Herregud. Men om det är en ny relation med den föräldrarna så är det ju liksom, det är rimligt och mänskligt att han nu är kär i henne. Men även om det är en ny bekantskap, det blir ju lite konstigt för att de ingår i någonting som är ytligt sett en familj, även om det är helt nytt och de inte är blodsläkt. Så att det är märkligt och osensitivt beteende av den här killen och hon borde be honom att skärpa till sig.
Thomas Ravelli, hur gör ni på landet?
Nej, alltså, hur man gör på...
hur gör ni på landet? På landet, det här?
på landet, där förekommer det väldigt, väldigt mycket.
Det är helt normalt.
Det är en förutsättning.
Ja. Nej, men jag tycker nog att den här tjejen ska först tala med sin plastbrorsa och tala om för honom var hon står. Och tala om för honom att nej, om du inte skärper till det här nu så talar jag med våra föräldrar. Och funkar inte det så får de ha ett riktigt möte. Och då säger hon att ja, det här funkar inte längre, jag får nog flytta.
Okej. Okay.
Om det inte funkar längre. Alltså. Men jag tror ju att man kan tala med varann om det här och sätta gränser, tror jag.
Funkar det inte längre får du flytta, Hanna, men tar du definitivt med din plastbror.
Och sen övergå till föräldrarna också då.
Så Anna tycker att du ska ta det med din pappa?
Ja, definitivt.
Och plastmamma. Och Peter och Magnus tycker att det här är direkt opassande. Och du ska sätta ner foten direkt som vilken stalker som helst.
Mot honom.
Mot honom och säga det.
Och sen kan man ju ge honom ett gott råd. Jag menar, vill inte hon ha honom nu så kan hon kanske ha det i bakhuvudet. Hon kan ju bli kär i honom i framtiden. Det vet man ju inte. Så att...
Det där tog en helt annan vändning.
Men ta det lite lugnt.
Ja, ta det på piano. Jag ska lika att sprida även inom familjen.
Man vill ta det på stängning av dörrar.
Jag älskar din trovändning. Det blir alldeles pass.
Man kan ju inte hjälpa om man är kär. Nej. Det kan jag hålla med om. Men det är väl extremt viktigt om man nu har förhoppningar om att det ska kunna bli någonting. Att han visar lite respekt för henne nu, till att börja med.
Vad är det jag tänkte på?
Tack så mycket. Tack. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Marcus och jag har ett stort intresse av Lego. Jag bygger otroliga Lego-världar i mitt källarförråd som jag ljussätter och fotar. Nu har jag börjat dejta en tjej och min kompis sa att jag verkligen inte kan visa mitt Lego-intresse förrän mycket längre in i vårt förhållande. Men det känns konstigt att dölja ett intresse som är en sån stor del av mig. Vad tycker ni? Tror ni att hon drar om hon får veta om mitt Lego? Undrar Marcus. Vad säger Thomas Avelli?
Nej, det finns för många som håller på med modellbygge eller andra, alltså hobbys.
Ja, varför just skulle, Lego nej, men tillhör väl tre år?
Nej, finns Lego. Stefan Holm, gamla höjdhoppan, han lägger väldigt mycket Lego.
Mm. Man nästan kunna gissa.
Nej, men han gör
inte.
Nej, jag tycker ju absolut att det ska inte skämmas. Han ska inte skämmas för det. Nej. Det är ju hans hobby. Mm. Herregud, det är bättre att han lägger Lego när han är ute och festar.
Ja, det vet inte fan. Vad säger Peter Magnusson?
Ja, men det är ju klart att han ska vara ärlig med det. Det är ju en del av honom. Och hon ska väl förhoppningsvis komma honom för den han är. Och gör hon inte det så kanske det är fel i alla fall. Mm. Jag tycker det låter lite gulligt.
Gulligt för ordet, eller?
Ja. Nej, men alltså, jag tycker alltid att det är spännande med någon som har ett intresse som är, liksom inte går i någon ramen för det alla andra
gängse
tycker om.
Ja,
som är, liksom, bryter lite mot mönster, som är någonting annat. Som, det är, säger man vad man vill, men det är någonting som han går igång på till full och 100%. Och det är något med det. Det är spännande med sådana människor. Så att om hon är något att ha så tror jag att hon kommer tycka det är jättecharmigt.
Och det är väl skönt att träffa en person som har passion för någonting.
Exakt.
Vad säger Sanna Lundell?
Nej, jag är helt inne på det och jag tror dessutom att hon inte kommer bli ett dugg förvånad när han visar upp det Lego-bygget.
Varför tror du inte det? Finns det andra tecken?
Som du var inne på där, Stefan Holm, när du sa där med Lego, det känns ju så här, ja, men det är klart att han bygger Lego. Mm. Och jag tror att den här snubben, han vittnar om sin Lego-passion på andra sätt. Personer som har såna där typer av specialintressen, alltså inte för att generalisera allt för mycket, men att man kanske är lite nördig liksom. Mm. Överlag.
Ja. Så brevskrivaren Marcus är lite nördig, tror du alltså?
Jag tror han kan vara lite nördig och sen också att man, så här, som du var inne på Peter, att man inte bangar för att gå lite utanför normen. Att man, så här, om man vågar sitta i ett källarförråd och bygga upp Lego-världar, då är man nog ganska... Alltså,
ja, om jag skulle träffa en tjej som byggde med Lego, jag skulle bli superfascinerad.
Ja, det skulle
det var jättespännande.
Verkligen.
Det är liksom... Det här är något, det är något annat liksom.
Ja,
det
bara,
inte träffa
wow.
En tjej som skäms för sin hobby.
Ja,
för det vittnar om någonting annat.
Ja,
det känns att man inte riktigt står för vem man
ja,
är.
Det är
att
bättre.
Man tar steg fram så här har en Lego-kille.
Exakt. I'm all about Lego.
Ja.
Jag har faktiskt en Lego-anekdot. När jag själv gick i nian tror jag det var, så kom jag med min bästa kompis Anders Hälsan. Kom hem till mig, vi skulle hitta på någonting. Och så sa han ironiskt sådär, så här, vad ska vi göra? Bygga med Lego eller? För att det var vi för stora för 15 eller så. Då hade jag en Lego-bas under sängen och var livrädd för att han skulle hitta den.
Mm.
Vilket han inte gjorde. Men nu sa jag det.
Men nu sa du det?
Ja.
Så där är den fortfarande
då? Du stod upp för att du är en Lego-kille.
Nej, jag är inte, tyvärr. Jag är inte det längre. Min dotter började bygga lite med Lego. Jag tycker det är kul. Ja.
Det är väldigt roligt.
Skäms inte för ditt Lego-intresse, säger hon före detta Lego-kille Peter Magnusson.
Ja.
Och Sanna Lundell håller med Thomas Avell. Tycker inte alls konstigt att vuxna människor leker med Lego. Stefan Holm gör det dessutom. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen. Jag heter Mehmet. Jag och min flickvän har varit ihop i snart 4 år. Vi har alltid sagt att vi inte vill ha barn de närmaste åren. Att vi vill resa och göra andra saker istället. Nu har hon gjort en hel omvändning. Hon säger att hon verkligen vill ha barn nu. Och om jag inte vill ge henne det så tycker hon att vi ska separera. Jag är chockad. Jag vill vänta cirka 10 år och göra de här resorna som vi har pratat om. Men jag vill inte lämna min flickvän. Så jag undrar vad ska jag göra? Vad säger Peter Magnusson?
Ge henne ett barn.
På en gång.
Ja, men
skippa
det...
resorna fast han inte vill.
Nej, men du, eller res med någon annan. Det är ju superenkelt. Det är högst rimligt att hon har ändrat sig. Jag vet inte hur gammal hon är, eller hur gammal ålder gör och så vidare.
Mm.
Och hon vill ha det här och hon har fått nya prioriteringar. Det är inte så mycket att gidra om.
Nej.
Då får väl han antingen ge henne ett barn eller så får det ta slut.
Sanna Lundell, vad säger du?
Ja, jag är lite mer inne på konsensus här, va? Det tycker jag är ett fint svenskt ord.
Samtycke.
Ja, samtycke. Och jag tycker man kan mötas halvvägs. Han tänker 10 år och resor och så vidare och hon tänker barn nu, pronto.
Mm.
Och då tänker jag så här, har hon något skäl till att liksom hetsa på så här? Det kan ju faktiskt vara så. Många, alltså kvinnor har ju ändå en så här tidsbegränsning att förhålla sig till. Mm. Och det kan ju vara en sån anledning att hon har blivit uppskrämd och känner att nej, men nu vill jag köra innan det blir för sent. Hon kanske har folk i sin omgivning, det vet man ju inte. Men hade jag varit honom så hade jag sagt, för det är inte så att han säger nej till barn bara överlag. Att han inte vill ha barn alls, utan han vill vänta lite och hon vill ha det nu. Kan de inte mötas på halva vägen? Alltså, om hon samtidigt tycker jag också att det är en så här sjuk grej i en relation, att det är så här, nu vill jag ha det nu, punkt, och du får bara förhålla dig till det. Det är liksom inte egentligen, ja, men, ganska manipulativt skulle jag säga, om man inte har något skäl till det, att så här, det är bara nu, mina ägg håller på att bli för gamla och om ett år går
det
inte.
Men jag tycker att det är ett rimligt skäl. Jag tänker så här, precis som hon ändrar sig, kan han ändra sig. Om de kommer överens om 5 år, sen ändrar han sig och vill skjuta upp det ytterligare 10 år, då sätter han henne i en ganska tuff situation. Jag säger, man får inte knycka de bästa barnfödare åren från kvinnorna. Dessutom, om han säger att han vill vänta i 10 år, det är ganska mycket. Jag vet inte hur gammal hon är. Hon är 30.
Han måste vara någorlunda upplyst och förstå att om han vill vänta i 10 år så måste han tänka på att hon kan få barn om 10 år. Mm.
Ja.
Annars har han ju sovit under biologilektionen. Vad säger Thomas Ravelli?
Ja, om hon verkligen älskar den här killen så ställer hon inte de kraven på honom.
Intressant.
Det är ju... Man är ju 2 för att göra ett barn och man ska uppfostra barnet. Om man nu är 1 eller 2 där, det är ju, kan man gå och fixa på vilket sätt som helst. Men jag tror, huvudfrågan är, älskar hon verkligen den här killen eller vill hon bara ha honom för att skaffa ett barn?
Mm.
För det är ju det. Den djupa frågan är, han måste ställa frågan, om du nu verkligen älskar mig så mycket, måste vi kunna komma överens om detta? Du ska inte bara bestämma. Det är ju en gemensam känsla man har, nu vill vi ha ett barn. Det är inte bara en person som kan säga det.
Ja, om man får det ultimatumet emot sig så kan man kanske bli besviken som man känner. Vill du bara ha mig för att du vill ha ett barn? Alltså? Eller är det kärleken till mig som kommer första gången?
Ja, men kärlek kommer att gå, va? Barn, alltså, jag tänker, det här är en befolkningsekonomisk fråga också. Det är viktigt att vi avlar mer barn i landet. Man ska inte skjuta på sånt där. Det är bättre ju yngre kvinnan är ur hälsoperspektiv. Och det är bra att öka befolkningen. Så jag tycker att de har ett samhällsansvar här också som jag tycker att de måste ta.
Du går inte i bräschen, du har 1 barn och du är över 40, Peter.
Vad sa du?
Du går inte i bräschen, du har 1 barn och du är över 40.
Jag kämpar
som
ju.
Som du känner till.
Jag gör vad jag kan. Nej, men jag tänker, minst 2 barn måste ju varje par skaffa för att inte liksom...
Ja, det är för mycket. Befolkningstillväxten i världen är ju för hög.
Ja, men inte den här delen.
Du är ute och cyklar.
Ja, men nej. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det bra att vi i den här delen ska göra mer barn så att vi kan konsumera mer.
Vi ska suga ut resten av världen för generationer framåt. Sanna, du får sista ordet där, för du... Här för första gången.
Ja, nej, jag tycker ni ska ta er ett allvarligt snack med varandra. Dels om den här typen av så här kommunikation och bara ställa krav så där. Nu vill jag ha barn, annars är det slut. Bara okej, okay, det är inte särskilt trevligt tycker jag. Och jag håller med dig, Thomas, så här, älskar man någon så tycker inte att man ställer den typen av krav. Men så här, du, vi hade en gemensam plan, vi sa om 10 år, men jag har ändrat mig. Kan vi liksom tidigare lägga de här planerna lite grann? Och är han bara helt så här, nej, det funkar inte för mig, då är det lite grann som du säger, Peter, då får man ju gå vidare. Alltså, man kan inte förvägra varandra, det är ganska avgörande livsval på något sätt. Och har man extremt stark längtan efter barn, då kan man ju faktiskt som kvinna skaffa ett barn på egen hand.
Just det.
Hejsan, Dilemma-panelen, heter Kristoffer. Min flickvän rapar helt oblygt med öppen mun. Jag tycker det är skitäckligt, men hon tycker att jag är löjlig som bryr mig om detta. Vi har bara varit ihop i några månader och det är nu reglerna för förhållandet bestäms. Vad ska jag göra med henne? Undrar han förtvivlad Kristoffer. Vad säger Peter Magnusson?
Ja, men det, så kan man inte hålla på. Det är jätteäckligt. Hon får ju skärpa till sig.
Ja. Hur ska han få henne att skärpa till sig då?
Ja, men återigen, han får prata med henne och anlägga en seriös min och säga att det här är faktiskt inget roligt. Det är rätt avtändande. Det är ingen gris han är ihop med.
Nej.
Det är ju en tjej. Och det kanske han skulle understryka när han tar upp det.
Vad säger Sanna Lundell?
Ja, men jag är helt ense med det här. Alltså, det tillhör väl bara normal fostran att man inte sitter och rapar liksom till höger och vänster bland människor.
Man tycker det, ja.
Men det kan ju kanske vara någon sån här liten gimmick hon har. Hon tycker hon är lite skön och avspänd och bara, men jag pruttar och rapar och bara skiter i.
Jag vågar vara ful.
Nej, själv och gör liksom så. Men då, alltså herregud, en sån där grej kan faktiskt ta död på Attraktion, oh, ja, verkligen.
Ja, men en rapstink kan ju släcka lusten för månader framöver.
Ja, 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 de har varit ihop i några månader också. Ja. Så jag är förvånad att Kristoffer fortfarande är tillsammans med
henne. Ja, men att hon tycker att hon har råd med det. Ja. Tycker jag är märkligt. För så snygg är hon inte.
Vad säger
jag? Nej, det där jag tycker är jättekonstigt. Alltså, de har varit ihop i 4 månader. Det är ju, alltså, i
några
början,
månader.
Men, ja, men i början är det ju så att man går inte på toaletten ens och gör den stora biten. Man fiser inte, man visar sig från sin fina sida.
Men när fiser man i förhållande öppet?
Ja, men det vet inte
jag. Hur långt in i förhållandet?
Det tar nog något år, 1 och 2 kanske, innan man vågar fisa.
Förhålla sig i 3 år?
Ja, eller så går man ut och släpper fiset. Alltså, det där är ju jättekänt. Ja, det måste vara något tics hon har. Alltså. Nu måste jag rapa. Och så känns det i huvudet att man måste göra detta och sen måste den ut.
Jag känner att ordet respektlöst ligger i luften. Nej, här också,
det handlar om det. Nej, jag tror inte det handlar om det.
Nej.
Jag tror också att så här, men hon kanske är lite fel ute, för att den enda relationen där jag så här prutta och fiser eller har gjort det är tillsammans med mina syskon för att reta dem. Inte med några andra i några andra sammanhang eller relationer, tycker
men
jag.
Men där det är det okej. Okay.
Ja, men även i
vuxen
ålder barn.
Även i vuxen ålder faktiskt.
Ja, då kan man liksom så här, gå i barndom och tycka att det är lite festligt och roligt.
Men... jag kan ha lagt någon fjärt. Det har hänt.
Har du vaknat av din egen fjärt när du ligger över din tjej någon gång?
Nej, men hon gjorde det en gång faktiskt. Jag såg lite rädd ut. Nej, och det är inget fräscht. Det kommer jag sluta med nu.
Ja. Man vet ju också om man har en tjej som efter några månader öppet rapar så här och skäms inte för det, så undrar man vad är nästa steg.
Ja, lite så.
Alltså börjar hon prutta och liksom bajsa med öppen dörr.
Prutta i handen och sätta den för ansiktet och sådär.
Ja, precis. Ja. Nej, du kan skapa ett monster här nu, inte så med foten helt enkelt, Kristoffer. Det är panelen återigen överens med. Örjan skriver följande. Jag och min sambo har varit tillsammans i 4 år. Vi är båda under 30. Innan vi fick barn hade vi 6 dagligen. Men sedan några månader så har hon köpt en massagestav. Nu blir det varannan vecka som mest. Jag har pratat med henne utan att få något vettigt svar. Hon vill inte använda staven när vi är tillsammans heller, utan den har ersatt mig. Borde jag kasta ut den? Undrar Örjan. Vad säger Sanna Lundell?
Åh gud, nu får jag bilder.
Göm den! Göm den! Göm den någonstans så hon får leta.
Gömma staven.
Fiskfågel eller mittemellan.
Ja. Men tillåt mig få vara lite amatörpsykolog här. Jag tänker, det här är alltså ett fenomen i deras relation som har uppstått alltså efter barn. Och nu efter barnet så vill hon ha sex fast med en stav, alltså på egen hand. Mm. Då tycker jag att man kanske skulle kunna misstänka att hon kanske inte är helt bekväm med sin nygamla kropp.
Nu
det här behöver
barnet
absolut inte stämma, men att det kan finnas en sån känsla hos henne i alla fall.
Och efter förlossningen så är hennes sexliv en sak mellan henne och staven. Vad säger Peter Magnus?
Ja, jag tycker det låter som det finns ett visst mått av nyförälskelse här mellan henne och just staven. Mm. Och det är sånt där kan ju komma och gå. Precis
som det blir lite i magen när man känner det först.
Lite så. Ja. Och här tror jag att han får nog se att han har en liten konkurrent i den här staven med förhoppningen om att det kan lägga sig. Han kanske får bita ihop här och göra saker som staven inte kan göra, helt enkelt.
Prata om skägget, Peter. Det känns som att du tassar med tåren. Någon slags het gröt.
Nej, men det finns mycket saker en människa kan göra som såklart en stav har svårare att bidra med. Och det får ju han ju hitta på själv. Men poängen är att över tid så kanske det kommer lägga sig den här starka kärleken som hon verkar känna till staven.
Medan du pratar om en stav så lägger Ravelli in en jättesnus i munnen. Vad vill du? Det är konstigt. Ravelli, vad säger du?
Jag är nog med hos Annas håll där faktiskt. Framförallt så måste de försöka snacka med varandra ordentligt och berätta hur de känner för varandra.
Hans känslor är lite allvarligt här. Han känner sig utkonkurrerad och inte sedd och
han, älskad. Jag menar, hon kan ju gärna använda den här maskinen, men han ska ju vara med, tycker jag, i så fall. Om de ändå är hemma.
Det är ingen maskin. Det är en död ting. Det är ingen robot. Liksom.
Ingen Terminator.
Nej, men de måste tala om det ordentligt. Alltså, det här går ju inte annars.
Ja. Hon och han och maskinen.
Alla tre.
Nej, men det är klart att de måste tala med varandra. Det är jätteviktigt i alla lägen och kanske framförallt det här. Men jag tänker, vad jag försökte säga förut var att det här kan nog vara en övergående period i hennes liv då hon känner sig, hon är helt enkelt inte så sugen på honom just nu. Nej. Hon är sugen på staven. Och så kan det vara. Det kan komma och gå det där och förhoppningsvis så kan det förändras. Tänker jag. För att de har ju ändå sex sällan men regelbundet, om jag förstod saker rätt, varannan vecka eller så.
Varannan vecka får han krypa till, ja.
Och det kan ju vara så att hon släpper in honom då för att inte han ska.
Men hon vill inte ha sex med staven närvarande. Man kan tänka sig att hon skulle kunna göra staven och honom samtidigt.
Nej, förvisso.
Men det vill hon inte gå.
Nej, men så kan det vara. Det kan hon liksom hålla sig till. Mm. På något sätt så symboliserar den här staven en liten egen stund för henne.
Kvalitetstid.
Ja, lite kan man, och ibland kan man behöva vara för sig själv en stund.
Och ta en öl,
men det positiva är ju ändå att hon smyger ju inte med staven.
Nej, hon är rak med staven.
Ja. Ja, men det gör hon. Det positiva är ju att hon ändå verkar liksom hitta tillbaka. Men hon är i alla fall kåt. För det hade ju varit tråkigare kanske om hon inte hade velat ha sex överhuvudtaget. Så det skulle jag se som en positiv grej från hans sida. Så, men hon är i alla fall på gång här och hitta tillbaka till sin sexualitet efter barn och förlossning och så. För det kan ju, herregud, att säga en gång om dagen, det kanske han inte kan förvänta sig här när det är liksom bebisar och småbarn. Det kanske inte kan komma upp på den nivån, men hon kommer komma tillbaka tror jag, och hon kommer börja bli mer bekväm. Jag säger bara, ge henne hur mycket komplimanger som helst, älska hennes då nya kropp och visa att du uppskattar den, så tror jag kommer hända grejer.
Uppskatta att din fru fortfarande har lust, helt enkelt. Ja. Och vänta ut den. Staven kan vara ett övergående kärlek.
Precis. Och precis. Såklart också visa också respekt för staven.
Tack så mycket.
Ja.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Hejsan dilemmapanelen. Jag heter Fiona. Min sambo är väldigt rädd för bränder. Vi har 13 brandvarnare som han testar varannan vecka. Nu ska vi hälsa på mina föräldrar i en vecka. De bor långt bort, röker inomhus och älskar värmeljus. Min sambo har frågat hur det är med brandsäkerheten och jag har viftat bort det. Jag vill verkligen att han ska träffa mina föräldrar, men det finns inga hotell där och jag är rädd att han kommer ställa till med en scen. Jag har försökt prata med mina föräldrar, men de säger bara att det är deras hus och deras regler som gäller. Vad ska jag göra, undrar Fiona, med en brandrädd pojkvän. Vad säger Peter Magnusson?
Ja, men vi måste ju börja här med vad som är viktigt. Det är att han går i KBT, i terapi.
Du behöver en grund.
Ja, vi måste behöva en grund. För det här bottnar ju i en fobi och en neuros som sitter på djupet hos honom. För att man kan inte ställa som första fråga när man såg att det är svärföräldrarna första gången. Hur ser det ut med brandsäkerheten?
Nej. Man kan inte ha 13 brandvarnare hemma heller.
Nej, som man testar varannan vecka. Det är tokigt. Så att jag tror att hon ska börja med att försöka vägleda honom till en terapeut.
Börja med KBT helt enkelt, tycker Peter Magnusson. Vad säger Sanna Lundell?
Jag är helt med på det faktiskt. Alltså att normalisera den där typen av, vad ska man säga, fobisk ångest. Det är rätt vanligt ändå skulle jag säga. Mm. Att man säger, nej men det är, och framförallt att de som själva lider av det gör det till normalt och hittar massa argument för varför det är så jävla viktigt då med brandsäkerhet. Istället för att fatta att så här, men gud, det är jag som är det stora problemet här faktiskt. Och alltså det finns inga omständigheter i världen tycker jag som gör att det är okej att komma hem till någon och kolla brandvarnarna.
Nej.
Han kanske blir bränd som barn. Ja. Det vet man ju inte. Ja, det kanske bottnar någonstans där. Och en liten rest av bränder vill bara sunt, för det är ju direkt farligt.
Jo, ja, man ska ju vara medveten om brand.
Vad säger Thomas Ravelli?
Ja, det där akuta, för att komma fram till en bra lösning helt akut när de ska åka dit till hennes föräldrar, plocka med dig en brandfilt.
En brandfilt?
Ta två brandfiltar med dig.
Ska han drapera sig själv
med
den han går ut
och middag? Ja, kom in som Fantomen.
Med en brandfilt. Ja.
Nej, men skämt åsido, plocka med sig, du får ta plocka med en brandfilt och då kan du vara lite eldvakt här nu ikväll.
Kan man tänka sig att han installerar egen brandvarnare?
Jag kan ta med sig en portabel också.
Knyt kalas för brandförvarnare.
Det är inget dåligt förslag tycker jag, men det är en kortsiktig lösning.
Ja, det är ju det akuta nu. De måste åka till hennes föräldrar och de röker som borstbindare där inne. Alltså det ska de ju inte göra.
Och älskar värme ljus, det är kusligt bara det.
Så. Ja, det kan de också prata med någon annan. För så mysigt är det faktiskt inte.
Nej, det är sant, det är
men det är som vi säger, det är skämt åsido, det är ju ett problem som han har och han måste ta tag i det hela för att det funkar ju inte. Han kan inte sova på nätterna för att han ska kolla på brandvarnarna hela tiden. Mm.
Det här kan ju möjligen vara ett problem bara när de ska till föräldrarna. Så hon måste ju ha lidit av det här tidigare.
Så ja, som du är inne på hotell och alltså det måste ju vara någonting som lever med, men jag tänker också att jag tycker ändå det är lite spännande att det skulle nog vara mer okej om man ställde krav på dem att säga jag kan inte sova där om de röker inomhus. Mm. För det har ju blivit så accepterat i hela vårt samhälle att tycka att det är helt gross och äckligt och vidrigt att man kan inte liksom typ vistas i rum där det röks.
Jag tycker det är lyx när man kommer in i ett rum och får röka.
Ja. Det är nostalgiskt. Det står för dig, men att sova i så här 20 paket prins utan filter, det tror jag, nej usch. Nej.
Ja, precis. Snarare dör av lungcancer än att bli innebränd.
Så han kanske kan dra det kortet också, tänker jag. Som litet akut tips.
Ja, sen är det inte så ödmjukt av föräldrarna att svara, det är våra regler som gäller. Det är det ju såklart, för ni bor där. Men ibland kan man kan ju också anpassa sig lite, en liten smula för en bevisligen sjuk människa.
Ja, det går väldigt långt. Du hör ju själv, Fiona, Peter Magnusson tycker att du ska ta din pojkvän till KBT. Mm. Kognitiv beteendeterapi betyder det, och då ska han lära sig att bli av med sin brandfobi helt enkelt. Thomas Ravelli tycker att du kan
helt kortsiktigt
ta med en brandfilt som han draperar sig innan han går in och möter dina föräldrar. Mm. Och Sandra Lundell tycker att tänk på snarare att de röker inomhus, för att det är lite farligare bara det.
Det finns fler faror. Det
finns fler faror än själva branden. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Savanna. Min mamma är otrogen mot min pappa. Hon har flera män vid sidan om. Det gör mig arg när jag hör hur mina föräldrar går och gör planer för framtiden och pratar om renovering och resmål när jag vet hur hon håller på. Jag får panik men vågar inte berätta detta för min pappa. Hur ska jag göra? Undrar Savanna. Sanna Lundell, vad säger du?
Jag tänker spontant att Savannas mamma nog inte är helt frisk.
Okej.
Okay. Om man har så där många typer av affärer och otroheter, då tror jag hon kanske har någon typ av sexkärleksmissbruk. Och jag tycker att hon ska ta ett snack med sin mamma framförallt och ställa henne lite grann mot väggen.
Mm.
Och ställa ett ultimatum att säga, antingen berättar du det här för pappa eller så kommer jag göra det. Det är precis som med andra typer av missbruk, liksom, att man skyddar och man förväntas skydda den som så att säga beter sig på det här sättet. Hon skulle nog må jättebra av att prata om det här, för det här är allvarliga grejer. Jag tror inte hon mår så bra av det här själv.
Peter Magnusson, vad säger du?
Nej, det gör hon nog inte, och hon försätter sin dotter i en ganska vidrig sits. Ja, hon kanske har ett missbruk, eller så är hon bara en egoistisk idiot. Det vet vi inte. Jag tycker att hon måste prata med sin mamma och säga att jag vill i alla fall aldrig mer se ett spår av vad du gör. För gör det en gång till så kommer jag säga det till pappi.
Okej, hota med att vara goltupp helt enkelt. Thomas Ravelli, vad säger du?
Det som fascinerar mig är att hon gör det så öppet och visar det för sin dotter. Mm. Och det låter ju som att det inte stämmer någonting där riktigt. Jag menar, om du ska göra en sån sak så försöker du hålla det så hemligt som möjligt. Hon ska ju tala med sin mamma och säga till henne, antingen flyttar du härifrån och gör slut och flytta till din egen lägenhet. Då kan du hålla på det här viset, men nu ska du vara kvar i den här familjen. Det ska inte dottern behöva säga till sin mor.
Men du sitter ju ändå och föreslår det.
Ja, men det är ju sista. Jag menar, hon måste ju prata med henne. Ge henne det som Peter säger, ge henne en chans till. Lägg av med det där, eller så tar du tag och sticker härifrån, alltså, för du förstör ju hela familjen.
Om jag får vara djävulens advokat, ja, kan det vara så att Savanna inte har hela sanningen, att mamma och pappa helt enkelt har kommit överens om att ha öppet förhållande och Savanna inte känner till detta?
Jag tänkte just lägga in det som en reservation, att så här, man vet faktiskt, man ska inte ta för givet när människor är, så att säga, utåt sett ser ut att vara otrogna. Det är en väldig massa människor som har öppna relationer eller går igång på liksom att ta in andra parter i sina relationer. Så jag tror inte man ska inte vara så konservativ där heller. Men nej, för ett barn, eller liksom, nu vet vi inte hur gammal hon är, men det är klart att alltså barn är ju kristdemokrater per definition, allihopa. Och
det där var intressant. Väldigt... Det känns det som en sån här, vad heter det, lite citattecken upp i DN.
Eva Busch Thor kommer att använda den redan imorgon.
Ja, det är ju väldigt liksom, ja, de kan inte föreställa sig att folk... har sån överenskommelse helt enkelt.
Kan vi ge tips till Savanna här, att hon frågar mamma om de har ett öppet förhållande, så får reda på det i alla fall. Så kan de diskutera moralen i det.
Det låter inte så dumt. Men för man undrar, en person vi inte pratar om, det är ju pappan. Jag tänker, varför ser inte han det här om det är så
öppet?
Han kanske inte vill
se. Öppet. Nej, precis. Han kanske inte vill se. Han torkar av diskbänken och blundar.
Och lider inombords.
Och lider inombords.
Gråter sig till söms.
Som vi gör.
Vi män.
I Skandinavien. Ja. Och då är det ju såklart synd om honom. Men där har ju han också ett ansvar, att stå upp för sig själv.
Ja, men han kanske inte behöver, han kanske är helt nöjd med den här situationen.
Ja,
han kanske inte liksom, av olika skäl är förmögen till...
Nej. Och han kanske har egna relationer som han bara är bättre på att dölja.
Det känns som att den här diskussionen började på ett ställe och sen gjorde den 180 grader. Nu vi har full förståelse för Savannas mamma här. Men vi kan väl säga så här, att om det inte är ett öppet förhållande så är det allvarligt, och då bör helt enkelt
dottern tala med mamman
först, och till och med gå i KBT eller någon slags terapi för att prata om det här. För det här mår du dåligt av, Savanna, det är så. Och Peter gjorde den här svängningen till slut, som han höll med mig lite grann, att om det är ett öppet förhållande så ska man i alla fall fråga mamman om det är det. Så kan ni ta en moralisk diskussion därifrån.
Just det. Och alla barn röstar på KD.
Säger Sanna Rudell.
Sa Sanna.
Om de nu var röstberättigade så skulle de göra det.
Alla barn är som KD-väljare.
Ja, precis.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen. Tack för ert fantastiska program. Säger Felicia. Tack själv, Felicia. Jag är i 30-årsåldern och har en underbar sambo och hundar som jag älskar, men inga nära vänner. Jag är aktiv och har flera hobbies som målning och friluftsliv. Jag var nyligen och besökte en fin grotta där jag till exempel hittade en fin älgskalle med horn som jag fixade till. Jag träffar mycket människor, men så fort jag försöker boka in något på fritiden så har alla bortförklaringar. Jag är en social person med framåtanda och får ofta komplimanger för min personlighet. Ändå så har jag inga vänner. Har ni några tips? Undrar Felicia. Thomas Avelli, vad säger du?
Och det låter som hon gör precis allt rätt. Börja spela golf.
Spela golf? Ja. I 30-årsåldern?
Ja, det är väl klart.
Det gör man väl när man inte är sexuellt aktiv längre?
Nej, då, golf det gör man, börjar man tidigt med.
Okay.
Det känns som det är någonting som skaver hos henne. Mm. Att hon kanske är lite för krävande på något vis. Att hon kräver för mycket. Att hon kväver den hon talar med på något vis.
Det kan också vara hennes hobby att leta älgskallar i grottor.
Ja, det låter lite konstigt också. Ja, det är bättre med golf.
Hur var den här hobbyn?
Jag tror hon ska backa lite. Mm. Alltså, det är precis som om man verkligen vill ha någonting. Det är som du tar en tvål i duschen. Alltså, tar du en väldigt tårt så bara sticker den. Mm. Det verkar som hon kräver den här känslan. Och då blir det för mycket för dem som hon talar med. Att det kom hem nu så tar vi det fika eller äter vi middag. Och, alltså, det blir för hårt. Att hon...
För på helt
ja.
Enkelt.
Ja.
Sanna Lundell, vad säger du?
Jag tänker att hon kan hitta en förklaring i åldern. Alltså 30-årsåldern, då har de flesta, det blir faktiskt svårare och svårare med åren att skaffa nya vänner på något sätt. För att folk har sin lilla invanda bekantskapskrets och man liksom umgås med ungefär samma folk. Och lär man känna några nya så är det ofta via yrke faktiskt. Och då är det kollegor och så har folk så otroligt fullt upp med sina barn på fritiden och sina aktiviteter, älgskallar där i grottor och så vidare. Det är liksom, man har ett späckat schema och det är svårt att klämma in nya bekantskaper. Men det finns en grupp människor som alltid söker nytt. Och det är när man har flyttat till en ny stad. Alltså då är man ju alltid intresserad av att lära känna någon i den nya staden. Då räcker det inte med dem på gammal ort.
Så tycker du ska flytta då, med sambon?
Ja, det skulle hon kunna göra. Eller så skulle hon kunna liksom leta efter folk som har flyttat in till hennes stad. Att liksom rikta in sig på den gruppen. Skulle kunna vara lite tips.
För det är lite konstigt att hon inte hittar vänner när hon till och med har en sambo och kan gå via honom också.
Ja.
På något sätt. Vad säger Peter Magnusson?
Ja, men kurser, utveckla intressena, gå med golf, så Thomas, det kan ju vara ett alternativ, eller stickning, korgflätning, arkeologi, sådana saker, där man, ett intresse hon har som hon...
Älgjakt?
Nej, som hon kan dela med andra människor som har samma intresse. Det brukar vara ett trevligt sätt att umgås när man har samma intressen.
Sanna var inne på något intressant här, att det är svårt att få vänner efter 30. Känner ni också det? Att det var svårt även vid 30? För en del säger att efter 40 så skaffar man inga fler nya vänner.
Jo, lite så är det väl. Jag försöker liksom vara öppen och träffa... Jag tänker mycket på det. Att jag vill liksom inte att det ska vara slut nu. Att man umgås med samma tills jag dör om jag blir gammal. Utan jag försöker... hitta nya bekantskaper.
Hittar man bestående vänner efter 40, känner du? Alltså?
Kan man väl göra.
Ja, är det vanligt? Gör du det?
Ja, det får vi se. Jag är ju så lite över 40, så det är så för tidigt att säga. Men det hoppas jag, det tror jag faktiskt. Om man anstränger sig.
Sanna, har du svårt att hitta vänner efter 40?
Jag är precis som du, Peter, väldigt så här, det skrämmer mig att man ska stagnera där i liksom att så här, nej men nu har jag mitt, nu orkar jag inte så här. Men en annan grej som kan sätta sprätt på nya bekantskaper, det är ju när man hamnar i någon typ av livskris. Typ skiljer sig. Då tycker jag folk också byter bekantskap och lär känna nya folk och så här. Och det är mycket lättare att bli polare med någon som är nybliven singel till exempel.
Kan jag sluta med pojkvänner för att skaffa nya vänner?
Kan man också göra. Okay. Man vill prioritera det.
Ja, det är radikalt. Men det är...
Flytta, göra slut, alltså göra någon typ av stor livsstilsförändring liksom.
Men våga gå lite mot konventionen när man träffar någon ny i något mingel och våga säga att du vill komma på middag nästa lördag. Sådär som folk inte gör. Det tycker folk är jättekonstigt för att man inte känner varandra, att ha en relation. Men sådär som, jag känner några sådana som är lite sådär, sådär väldigt socialt öppna, som bara plötsligt bjuder till själva på ett sätt som vi inte gör så mycket i det här landet.
Precis.
Det tror jag kan ge jättemycket.
Ja, sen tror jag också såhär, som sagt, man har ett smäckat schema när man är i den här åldern, och då tror jag såhär, om man är typ, ja men ska vi gå och träna tillsammans eller ska vi göra någonting som också innebär att man får in någonting annat som man vill ha in i sitt liv?
Till exempel om jag åker till Falkenberg nästa gång, Thomas, kommer jag kärringa dig då?
Ja, det är 11 mil från Göteborg till Falkenberg.
Ja, jag vet. Men
det tolkar jag som ett nej, Peter.
Nej!
Han lindar bara in.
Där kommer du.
Spela golf för mig då.
Ja, nej, men det där är intressant också, det här med vänner. Ja. Att vi pratar om 30-årsåldern, när man då kommer upp i min ålder, när barnen börjar bli stora. Mm. Då krävs det inte så mycket vänner heller, för då är det barnen som kommer, om de vill komma hem och käka eller bli barnbarn och så vidare, då kommer man i ett annat skede också. Men just den här 30-årsåldern, då tror jag det är viktigt att man har lite vänner som man kan bolla sina tankar med.
Tack så mycket, det är väldigt många tips här till Felicia.
Jag förklarar saken.
Det är svårt att hitta vänner till att börja med, det har vi kommit överens om, så hon inte är ensam. Annars ska man flytta, tycker Sanna Lundell.
Skilja sig eller skaffa barn.
Skilja sig, till och med gör slut med din sambo, så kanske du hittar nya vänner genom det. Eller så börjar du spela golf, tycker Thomas Ravelli. Helt enkelt. Tack så jättemycket.
Tack.
Hej underbara dilemmapanel, jag heter Melissa. Vi är två systrar i 25-årsåldern och har problem med vår gränslöst kladdiga moster. Hon är närmare 50 och har en vana att tafsa på våra pojkvänner. Hon pussar på deras mun och hals, smeker deras hår och tafsar på armar och bröst. Vi brukar få flytta på hennes händer, men hon fortsätter. Vår moster är extremt känslig och lyckas alltid få sig själv i en offerroll. Hon skulle garanterat ställa till med en stor scen och gråta hejdlöst om vi konfronterar henne. Vi har fin sammanhållning i släkten och vill inte göra en för stor grej av det här. Men det måste sluta nu. Vad ska vi göra? Undrar förtvivlade Melissa. Med sin syster kan man tänka, Sanna Lundell.
Men det här är inte klokt alltså. Man ska inte ta hänsyn till att det här är en lättkränkt människa. För att det är också ett sätt för henne att komma undan med och liksom bara vara helt gränslös och göra vad som faller henne in. Så bara negligera att hon gråter och är känslig, så här, våga sätta ner foten och skapa dålig stämning.
Frågan är ju om hon verkligen är, alltså att hon
tänker att hon tafsar. Det är det som...
Du menar att uppsåtet inte är ont i henne?
Nej, alltså hon är, kanske är den människan som tar och tycker inte att det här är inte så farligt egentligen.
Nej, men...
så att hon skulle ju kanske behöva... Alltså det som de tycker att uppfattar det på ett felaktigt sätt. Så de måste ju prata med henne i en rum, de här två syrrorna. Säg till henne att hennes sätt att ta på folk inte passar.
Alltså jag förstår precis den där typen du åsyftar, Thomas. Att, så här, att man är liksom lite smetig och man är en fysisk person kallar man ju sådana människor också. Men hon är så fysisk. Så här.
Mm.
Och det kan man ju tycka är jättehärligt, men samtidigt måste de här fysiska personerna förstå att det finns människor som inte alls uppskattar fysisk närhet. Det är ingenting man kan ta för givet. Det är precis som att man tar för givet att alla barn ska gilla och liksom bli kramade
Men om jag skulle bete mig på samma sätt så skulle jag inte anses vara fysisk. Då skulle det anses vara ett övergrepp.
Då är
jag en tafsare. Jag tänker att det skulle vara intressant om man hade vänt på könsrollen här. Om det hade varit en man som hade tafsat på några 25-åriga...
Hade vi 2 års fängelse?
Ja, och näringsförbud. Det finns ju några... ganska många män som män är det ju då som har varit omnämnda sista tiden. Och med just de bevekelsegrunderna som du nämnde, Thomas, just det där, jag är inte medveten och så här. Jag tänker, om man nu ska välja den vägen i diskussionen, så tänker jag att varför skulle det vara ett okej försvar från henne? Det är man väl medveten om man tafsar någon på brösten, även en mans bröst. Tänker jag. Det är helt,
Ja, men det beror precis på hur den här killarna uppfattar det hela.
Ja.
Men tjejerna tycker det ser för hemskt ut. Vad tänker killarna?
Ja, det är faktiskt ganska intressant.
Ja, det är sant.
Om killarna inte upplever det som kränkande, men då blir tjejerna så sekundär kränkta.
Ja, det är nästan ännu svårare, tänker jag, om vi tänker att de är 25-årsåldern, att säga ifrån till en 50-årig kvinna, för att det är liksom så okej. Okay. Men en 50-årig man som tafsar på en 25-årig kvinna, det hade ju liksom inte, det hade förmodligen inte skett i ett, alltså jag säger inte att det inte sker, men i det här sammanhanget på samma sätt.
Det hade varit så här helt självklart att det är klart att han inte kan tafsa på liksom de här.
Varför är det så här då, tror du, Sanna? Man vänder på rollerna här nu.
Ja, det har ju naturligtvis med könsmaktsordningen att göra, att det finns liksom ett såklart större hot för flickor att bli tafsade på av män än vad det gör för då unga män att bli tafsade på av äldre tanter. Så det är klart att det finns skäl till att vi tycker så här och tänker så. Men, nej men, och sen så tycker jag också att så här, man kan ju faktiskt sätta sig med den här mostern och istället för att skälla så kan man ju bara säga, du, det här, alltså försöka ta ett snack bara på tu man hand. Det är aldrig trevligt att bli uppläxad offentligt typ på en släktträff precis när någon gör det.
Nej.
Men bara så här, resonera med henne lite grann. Så här, det är kanske inte alla som uppskattar att du... Ja.
Ja, väl, sista ordet.
Ja, systrarna ska gå och prata med sin mamma som tillsammans med mostern sätter sig ner och diskuterar vad som är fel.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Arman. Vår 9-åring är väldigt ledsen för att hon har en gammal mobiltelefon. De flesta av hennes klasskompisar har smartphones och hon blir utanför när de skickar bilder till varandra och använder olika appar. Varken jag och min fru har smartphones. Vi valde att sluta med det och det förbättrade våra liv på många sätt. Nu är vi lite kluvna. Jag tycker att vi ska ge med oss, men min fru håller inte med. Hon tycker att vi gör vår dotter en tjänst genom att ta kvar sin gamla telefon. Alltså, vad tycker ni? Sanna Lundell.
Åh, jag är verkligen teknikförespråkare. Jag älskar ju teknik. Jag älskar min telefon. Jag tycker människor är liksom... Åh, jag är trött på den här mobilfria trenden som håller på att poppa upp.
Men blir inte
vår nya... Jävla dåligt av att surfa.
Små unga som bara sitter med hygamnacke rakt ner i mobilen hela tiden, är inte det ett fattigdomsbevis?
Jo, det är det. Ja, men det är svårt just, det är två frågor här om vi ska prata om just mobiltelefoner eller uppfostringsfrågan här. För att jag tror någonstans också att som mamman är inne på att de gör henne en viss tjänst, för att man kan inte alltid få det man vill, även om andra barn har det. Så där. Och det är ju någonting sorgligt att det är så mycket som bygger på vad man har och sådär. Däremot just det här med teknik och så, det är ju inte heller oviktigt att liksom lära sig de bitarna också och hänga med. Hur tycker jag att mobilen skapar mer ångest och världen skulle vara bättre om smartphones inte fanns. Men nu gör de ju det. Så därför säger jag
Ja, vad ska de göra?
Vad säger du nu då?
Jag vet inte.
Du bara älskar din egen röst, Peter.
Ja, lite.
Jag är nog för Sannas linje där. Alltså, om hon ska kunna ta emot olika bilder och grejer som de andra skickar och hon kan inte vara med.
Nej.
Då känner hon sig utanför och det är inte bra att hon gör det. Hon hänger inte med riktigt och då tycker jag absolut att hon ska ha en riktig mobil så hon kan vara med de andra kompisarna.
De har ju ett alternativ om man nu liksom förespråkar ett teknikfritt samhälle och ogillar det och tror att man mår så himla mycket bättre. Sätt ungen i en Waldorfskola då.
Mm.
Det finns ju sammanhang och andra människor där man inte behöver känna sig som ett UFO om man kommer med en gammal tegelsten. Men nu är det ju så att vi lever och jag tycker också att det är så här...
är väldigt konstiga.
Waldorfskolan? Yes.
Nej, det tror jag inte.
Ja, men det blir de ju.
Om ungarna går Waldorfskolan?
Ja, ja.
Mm. Okej, hur då?
Ja, men de har ju sån här koftor och på sig. Ska sticka sin egen tv. Och...
Är det så?
Ja.
Jag hade ingen aning om det. Ja, här får man lära sig.
Ja.
Jag tänker ju en annan grej att föräldrarna har ju valt att gå mot strömmen. Mm. Lite grann så att vi säger nej till smartphones. Vi vill gå old school. Och de är lite rustade för det. Men en nioåring blir utanför. Kan inte hantera utanförskapet kanske på samma sätt som en
problemet
vuxen.
Är ju att föräldrarna har en vision och en tanke som inte funkar. Jag menar, du kan inte hålla barnen utanför den här biten som man måste lära sig med internet och padde och hit och dit och telefoner. Så att man måste kunna det i dagens samhälle. Mm. Annars är du utanför. De har en jättebra tanke, föräldrarna. Jag önskar att jag var likadan, men det funkar inte.
Ja, man tycker helt enkelt som du, Ravelli. Mm. Han vill ju att barnet ska ha en iPhone eller vad det nu är, smartphone i alla fall. Sandra Lundén tycker definitivt.
Ja, det tycker jag verkligen.
Peter Magnusson vacklar lite grann. Det känns som att du ändå vill gå tillbaka till de gamla fina.
Ja, men.
Där man bara har telefonen som en resväska.
Ja. Man pratar med en sån här burk med snöre.
Mm, nej, 0-10 men
jag är en dotter som är 4 och hon håller ju redan på att vilja ha massa saker och jag försöker stå emot, men jag lyckas ju aldrig med det. Så att jag menar, hej, jag skulle ju köpt en... gjort så, som pappan.
Mm. Eller gärna en tjock tv på sen.
Ja, och ärligt talat, jag tror att Waldorf kan vara bra också.
Okay. Tack så mycket. Fegis.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Dilemma är slut, mina damer och herrar.
Nej, redan.
Redan, det går fort. Verkligen. När man har sköj. Tack så jättemycket Thomas Ravelli för att du kom hit idag.
Tack själv.
Tack Sanna Lundell.
Tack snälla för att jag fick komma.
Vi är glada av det här. Peter Magnusson, tack för den här helgen.
Tack Anders.
Och så ska du mejla in dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Kom ihåg att vi byter ut ditt namn så att du kan vara anonym. Nästa helg är jag tillbaka såklart med Hassar, Linn Hed och Babsan. Vi hörs igen nästa helg. Hej hej.
Hej då.